Francesca av Lina Bengtsdotter. Till mina systrar, de som går bredvid och de som gått före. Det är en märklig sak att vara ett barn som inte går att älska. Man är olycklig, men också fri. Johanne Lyckeholm, natten som föregick denna dag. Prolog. Klungan med killar stod bakom kapellet. Jag kom från sjön och ingen av dem lade märke till mig förrän jag var alldeles nära. I den svaga belysningen från kyrkan såg deras ansikten märkligt spökvita ut mot de svarta frackarna. Det var det vidriga lilla gänget med kunganamnen. Erik, Gustav, Oscar, Magnus och så han, Henrik Stjernberg, min systers självgoda pojkvän. Henrik fick syn på mig först. Jag måste ha skrämt honom för han såg livrädd ut när han frågade mig vad fan jag ville. Jag stirrade en stund på hans ansikte och så plötsligt började jag skratta. Vad skrattar du åt? Sa han. Fan är det för fel på dig? Jag svarade inte, för jag visste varken vad jag skrattade åt eller vad som var fel på mig. Spring tillbaka till dansen, knäppis, sa Erik. Gå in och dra en vals eller något. Min kavaljär är borta, sa jag. Och i samma ögonblick som jag sa det slog min sinnesstämning om och jag kände att tårarna var nära. Paul hade varit försvunnen i en evighet och det var helt meningslöst att vara på höstbalen utan honom. Han hade lovat mig både den första och den sista dansen och snart skulle orkestern i gymnastiksalen spela avslutningslåten. Kanske hade de redan gjort det. Jag vet inte varför det gjorde mig så ledsen, för jag var verkligen ingen flicka som brydde mig om vem jag dansade med eller om dans överhuvudtaget. Men nu handlade det om Paul. Men kolla på hans rum, sa Erik. Han har väl blivit förpackad? Jag sa att han inte var där. Ja, här är han i alla fall inte, sa Henrik. Så du får fortsätta leta. Jag stod kvar, för jag kom inte på några fler ställen att leta på. Vid sjön och tårpilen hade jag redan varit och talludden var tomt. Den här bänken vid familjegravarna bakom kapellet var mitt sista hopp. Vad är det med dig? Sa Henrik när jag plötsligt svajade till. Det är yrsel, sa jag och sträckte ut min hand för att ta stöd mot en gravsten. Jag missbedömde avståndet och föll. Det var när jag låg där på marken som jag såg rosen. Den som hade samma färg som min klänning och som Paul haft i bröstfickan på sin frack. Paul måste ha varit här, sa jag och höll upp den gula rosen mot killarna. Snackar om, sa Henrik. Vi har inte sett din lilla pojkvän. Och det var där någonstans som våra historier började gå isär. Kapitel 1. Charlie försökte hitta en bekväm ställning i den bakåtvinklade stolen. Snett till vänster om henne satt Eva, psykologen. Eva hade just gått igenom ramarna för deras samtal. Det var viktigt att hålla start- och sluttider. Viktigt att vara öppen med om någonting inte kändes bra. Viktigt att veta att allt som sades i rummet naturligtvis stannade där. Evas ton var vänlig, men hon hade en blick som sa att hon kunde vara sträng om så krävdes. Charlie hade kollat upp henne och visste att hon var medlem i psykologförbundet och hade 15 års erfarenhet i yrket. Det var det första motkravet som Charlie hade haft när Challe krävt att hon skulle gå i terapi. Att det skulle vara en välutbildad person, inte någon självgod människa som gått en 8-veckors kurs i personlig utveckling. Hon ville inte slösa sin tid på någon som rabblade självklarheter eller pratade distanslöst om sitt eget liv. Helst av allt ville hon slippa allt sammans, och därför hade hon skjutit upp det här mötet så länge som det bara gått. Hon hade försökt visa Challe att hon mådde bra, att hon var fullt kapabel att sköta sig själv och sitt jobb. Men efter det som hänt i somras hade hon inte direkt chefens fulla förtroende. Nu satt hon i alla fall i den knepigt konstruerade stolen i Evas mottagningsrum. Utanför glänste guldgula och orangea höstlöv från en enorm ek och regnet rann i tunna strimmor ner för fönsterrutan. Berätta, Charlene, sa Eva. Vad har fått dig att komma hit? Är du kan kalla mig Charlie. Vad fick dig att komma hit, Charlie? Det är på grund av min chef. Det var ett ultimatum.